Mitch Albom, Tisdagarna med Morrie,
ja,
är ju en favorit. En grym bok på många sätt, alltså, mm. men som verkligen jag blir berörd av. Och jag brukar säga just när det gäller kultur att jag vill inte bli underhållen, jag vill bli berörd. Det är det viktiga för mig.
Välkommen till podden Livet och läsningen med Ulla och en gäst. Det är jag, Ulla Solsmo, som intervjuar olika personer om sin läsning. Vart den har fått dem att hamna i livet. Men livet styr en hel del själv också. Är du en sån som läser baksidestexten på tandkrämstuben? Eller är det vägskyltar? Eller kanske de tunga, tjocka tegelstensromanerna som är din grej? Kom med så ser vi vart vi hamnar. Välkommen! Idag har jag den stora glädjen att få presentera Tom Arvidsson, min fina granne. Han är en sann humanist och har hjärtat på rätta stället, har jag erfarit. Han gillar musik och har en musikblogg. Missa inte den, Thirsty Boots. Han har jobbat som speciallärare i många år med elever som har dyslexi, så han har en speciell ingång till det här med läsning. Tom gillar människor, musik, ord och bild och mycket, mycket annat. Här kommer Tom. Hej och välkommen Tom.
Tack så mycket.
Roligt att du ville vara med här.
Ja, det är kul att få vara med.
Ja, och jag tänkte fråga, vem är du?
Ja, det är en bra fråga. Jag tänker så här att jag är 66 år och den siffran kan ju ibland skrämma en lite grann. Oj, vad det har gått fort. Mm. Hur blev det så många år plötsligt? Alltså, men i sin tur så länge man är nyfiken och fortsätter att utvecklas så det är inget man kan göra åt. Hur man är gammal kan man göra åt, men inte hur gammal man är. Vad ska jag mer säga för att börja då? Jag brukar säga att musik och människor är två av mina största intressen. Och när jag tänker på det nu så får jag nog lägga till även ord och bilder. Det hänger liksom ihop allting och man breddas hela tiden med vad man är intresserad av. För egentligen handlar allting om möten. Det är förutsättning för att man ska kunna nå någon annan och det är dessutom väldigt mycket möjligheter som ligger i möten. Och jag tror att inte minst då i de här tiderna nu när vi har sån hysteri kring allting som vi utsätts för hela tiden, så mycket input. Mm. Så tror jag det är väldigt viktigt att vi försöker få bra möten. Och man skulle kunna säga egentligen att jag är intresserad av allting och fascineras av allting som får oss att känna gemenskap, förtroende, tillit till varandra.
Du och jag känner ju inte till varandra så bra.
Nej.
Vi har knappt vetat att vi har funnits förrän ett par månader tillbaka.
Ja.
Men sen så när jag började läsa på lite om dig och din blogg här och har pratat med dig några gånger, så tänker jag att du ju är verkligen en riktig humanist. Och hanterar ordet väldigt fint.
Tack. Mm. Jo, jag är väldigt road av att det här med att uttrycka mig. Och att egentligen så ser jag väl läsande och skrivande och även pratande och lyssnande egentligen som samma sak på ett sätt. Alltså det är bara att det är olika uttryck. Och just det här att jag är ingen jätteläsare på så sätt. I perioder har jag givetvis läst en hel del, men jag är ganska långsam läsare. Och ibland om jag hittar någon bok som jag tycker väldigt mycket om och något kapitel som var extra bra, då kan jag läsa det 1, 2, 3 gånger innan jag fortsätter med nästa. Bara för att njuta av det liksom. Och jo, det är härligt att ta del av vad andra skriver och vad man själv hur man kan nå helt enkelt människor. Det är också en form av möten. Och jag har ju jobbat mycket med det här, både på fritiden och på jobbmässigt. Jag är ju före detta speciallärare och med inriktning dyslexi, så jag hade ju oftast de här som hade jättejobbet för läsning. Och som när de väl läste så läste de ju inte mellan raderna. Det som egentligen är behållningen av läsningen. Mm. Och jag jobbade mycket med lättläst skönlitteratur. Och även mycket med att man ska vara rättvis mot sig själv. Gör man sitt bästa så är det alltid bra nog. Mm. Sluta upp och jämföra er med andra. Senare så kom jag att jobba lite mer med datorer under ett tag. Mm. Eftersom det hänger ihop mycket. Att datorstödet för de här eleverna kan vara otroligt positivt. Jag vet när datorerna började få sitt intrång i skolorna, så var jag först väldigt skeptisk till att vi la ner så mycket pengar på någonting som snabbt skulle bli inaktuellt. Och jag vet att jag föreslår att vi skulle köpa in lättlästa böcker istället. Mm. Eller mer böcker överhuvudtaget. Men när jag sen fick se hur en del svårigheter försvann när man satt vid datorn, då tänkte jag om lite grann där.
Mm. Ja, jag förstod att du var som en pionjär nästan.
Ja, vi var ganska tidiga med att köra det här med att lyssna på läromedel. Uh-huh. Och att ha talsyntes. Och jag kommer ihåg när jag var på en kurs en gång och fick höra den första talsyntesen, och jag hörde bara blablabla. Jag hörde inte ens en gång att de pratade. Och sen hur snabbt utvecklingen gick framåt. Och även då att man faktiskt, det här taligenkänningsprogram som fanns. Jag körde några av de tidiga versionerna av det, och då kommer jag ihåg att jag jobbade ju på Stålforsskolan, men när den skulle läsa upp det, talsyntesen, så sa de ju Stålforskolan.
Jaha.
det är ganska roligt.
Ja.
De sista åren sen som jag jobbade, de sista 5 åren, så sadlade jag om lite grann på skolan. Det var min rektor som tyckte att jag skulle vara perfekt för biblioteket. Mm. Så när bibliotekarien gick i pension så föreslog hon det och övertalade mig. Och det var jätteroligt. Alltså, det var liksom en ny utmaning. Jag tycker nog att vi gjorde ganska bra. Vi mer än fördubblade utlåningen. Det sista året jag jobbade, eller näst sista var det nog, så lånade jag under höstterminen ut mer böcker än vad vi gjort på hela läsåret innan.
Oj, vad gjorde ni?
Rättare sagt, vi fördubblade på en termin. På höstterminen lånade vi dubbelt så mycket mot vad vi gjort läsåret innan. Och det var delvis för att några klasser läste väldigt mycket på svensktimmarna.
Ja.
Men också många andra faktorer.
Och sen så såg jag någonstans att du skrev att ni hade månadens bild.
Det var någonting som jag egentligen började med redan när jag var uppe på specialundervisningen.
Ja.
Att vi, som jag jobbade ihop med bildlärarna då, att vi hade en liten tävling där man fick skicka in några bilder under ett speciellt tema. Det kunde vara glädje, sommar, ilska, och så fick man göra någon bild, och sen utsåg vi en vinnare som fick 2 biobiljetter, och det var ju väldigt roligt att se. Mm. Och en del väldigt fina bilder vi fick in faktiskt också.
Men då kom de, lockades att komma till biblioteket också då?
Ja, det gjorde de ju. Och det första som jag gjorde när vi tog över biblioteket, jag och min kollega Jari då, det var att vi mer än dubblade antal sittplatser. Jag tog med mig en del bord uppifrån specialundervisningen, och för vi tyckte verkligen att här ska man kunna slinka in, sitta och bara ta det lugnt.
Mm.
Och vi skaffade nya soffor, och det var ibland var det väldigt mycket folk där inne.
Ja.
Men det var ju förhållandevis lugnt, och alla sådana kryp in tror jag är bra för en skola faktiskt.
Ja, en naturlig plats att få komma till.
Mm. Mm.
Ja, du har ju verkligen många... Ja, du har dels din egen läsning, och jag tänker bara ordet läsning, vad betyder det?
Mm.
För du har jobbat med de som både har det jobbigt med läsning men även andra där på biblioteket kan jag tänka mig. Där kom väl in
ja,
de som
det var ju
vana del, läsare
ja,
också.
Ja, absolut. Det var ju en del storläsare
ja.
Som lånade 10 böcker i veckan nästan.
Ja.
Men just då när jag jobbade med dyslexielever så jobbade jag mycket med lättläst skönlitteratur. Och jag kommer ihåg en gång att jag var på någon marknad, jag tror det var i Mariefred, där jag pratade med en författare som stod och sålde sina böcker.
Uh-huh.
Och så frågade jag om han hade några lättlästa. Nej, det har jag inte gett mig in på än, sa han. För det är det absolut svåraste att skriva. Dels har jag inte så hög status att skriva. Men sen just också att man ska skala av och skala av och ändå få det till att bli en bra uttryckt och spännande och allting. Det är det verkligt svåra, sa han. Och så vet jag att vi pratade om Max Lundgren till exempel. Jag är jätteduktig på det. Och jag jobbade ofta då så att jag hade små grupper som jag satt samman som kom en eller två gånger i veckan. Och då satt vi alltid runt ett sånt här runt bord och vi läste lite högt. Oftast så läste vi varsin sida i boken. Och när det blev för tungt så hjälpte ju jag till eller tog över om det var någon som hade jättejobbigt. Och dels så märkte ju då alla de här eleverna att det var inte bara de som hade svårigheter. Och när du läste, då kan jag plötsligt se vad det står. Men när jag själv ska läsa det så blir det svårt. Så att det blev många aspekter. Dels var det bra lästräning och dels då så fick man också stärkt självförtroende av att man inte var ensam om det här. Och jag avbröt ganska ofta och ställde frågor och försökte få dem att tänka på det här, att läsa mellan raderna. Som ju de inte gjorde någonting egentligen i början, för all kraft gick till själva avläsningen. Och det var ganska snabbt gjort att få dem att läsa och tänka. Men så fort man satte en svårare text i händerna på dem igen, då var det tillbaka till det gamla. Och oftast när vi började med en ny grupp så sa måste vi läsa? Vi kan väl läsa tyst? Och sen gick det oftast bara 2-3 gånger. Och när jag kanske sa då efter 20 minuter att nu sätter vi oss, nu ska vi göra någonting annat. Nu räcker det för idag. Kan vi inte fortsätta läsa, sa de.
Ja.
Och då kände jag att det här är på gång liksom. Mm. Och när de får ibland då den första läsupplevelsen som de fick. Det var häftigt alltså. Jag kommer ihåg de som sitter och håller hårt liksom i här häftet eller boken. Och ja, hade det kommit en randig kamel och gått förbi så hade de inte märkt det. Alltså, för de var så inne i det.
Ja.
Och mycket dyslexiträning har ju varit oftast ganska tråkig. Men jag tyckte att jag trodde mer på att kombinera det med läsupplevelser. Och det tror jag faktiskt var väldigt viktigt. Alltså. Mm. Sen såg jag ju alltid till att vara någon väldigt viktig bit i en bok så såg ju till att det var jag som läste det så att det blev lite mer spännande och dramatiskt liksom. Och jag läste ju själv ganska mycket ungdomsböcker då för att hitta de här som jag trodde skulle fungera och som jag dessutom skulle stå ut med att läsa gång på gång på gång på gång. Och det fanns ganska många. Förutom Max Lundgren där så Alva Karlman, Jenny Bertelius. Ja, jag skulle kunna räkna upp många till. Kierkegaard och en del som fungerade väldigt, väldigt bra.
Hur många elever brukar det röra sig om i en klass?
Ja, det är väldigt olika.
Ja.
Men som, när jag hade som mest så hade jag ju kanske 10 grupper med 3, 4, 5 elever.
Det är många.
På en vecka så att säga. Ja. Men då var det är en ganska stor skola som jag jobbade på. Dyslexi är ju någonting som man har i en viss grad. Det är inte som spetälska att du har det eller inte har det. Och jag vet, jag hade en dispyt med en reporter från tidningen som ville ha reda på hur många procent dyslektiker vi hade på skolan. Och jag sa att då måste du definiera det först också. Och då tyckte hon jag var besvärlig. Men för det är ju vart går gränsen? För de som har det riktigt, riktigt svårt, de har det verkligen svårt och det går otroligt långsamt. Och sen finns det ju de som bara har det till viss del och det kan vara jättejobbigt för dem också. Men vart drar gränsen? De inte har det längre. Men de utvecklades, de här. Jag gjorde ju varje termin lästest på dem och sen plockade jag fram det gamla och visade. Så här läste du för ett halvår sedan. Och det var många som, precis som, har det hänt så mycket. Man väl får det svart på vitt. Sen blev det ju mycket kompensation också för deras svårigheter och muntliga prov och sånt där vi också fick göra.
Men jag tänker att det handlar väldigt mycket om självförtroende också, som du är inne på.
Och att bli rätt bedömd. Och bara det, när du gör ett lästest med en sån där elev så finns det ju... Jag tjatar alltid om att du ska läsa så bra du kan. Jag kommer att ta tid, men det är inte det som är det viktiga. För det, går det fort, då blir det fler fel om du skyndar på. Och sen finns det ju de som har helt enkelt en lägre takt, som läser, äter, sover. Och sen finns det de som... Och jag menar, det blir ju helt olika när man mäter tiden. Va? Så att jag gjorde oftast en mer personlig bedömning av hur jag tyckte att det gick. Alltså. Men jag tror verkligen på det där att de ska få en läsupplevelse. Det var också väldigt viktigt.
Ja, för då vill man fortsätta.
Mm. Det är väldigt olika förutsättningarna som är. Och alla ska bedömas enligt samma mall.
Ja, det är helt galet.
Mm. Men jag vet, jag hade en kille som hade jättejobbigt. Så han fick göra... Han var nog den första som gjorde det nationella provet muntligt hos mig.
Ja.
Och han slog de där tre tjejerna som hade stark femma.
Ja.
När han väl fick det uppläst och fick svara muntligt.
Mm.
Sen, jag vet, jag har ju träffat en del elever efteråt som också kommer fram och säger att du, vi hade ju så jädra roligt också. Och det finns ju en del väldigt roliga felläsningar och sånt där.
Ja, men i ett tryggt rum, då vågar man ju.
Då vågar man. Och jag skulle kunna ge många exempel, men jag vet, det var en text som började där Eva satt i köket och sydde.
Mm.
Men det var en som läste Eva satt i köket och spydde. Jag har ett helt häfte med så roliga
anledningar.
Ja.
Ja, men läsningen har ju verkligen funnits med i ditt liv på många olika sätt. Och om man ska säga någonting om dig där. Du säger att du inte läser jättemycket, men att du läser en del så. Men jag funderar på din blogg, den handlar ju om musik framförallt.
Mm.
Men jag upplever det som att texterna i musiken är väldigt viktiga för dig också.
Det är de. Tänkte förut på det när jag säger att jag läser kanske inte så mycket som jag skulle vilja. Ändå så upplever jag att stor del av dagen går till ord och upplevelser av ord och meningar och texter. Och visst är jag jätteintresserad av texter till lyrik, till musiken. Det är absolut någonting viktigt som ligger mig varmt om hjärtat. Men det är också någonting som förstärks av musiken. Och samma sak, musik kan förstärkas av text och text av musik. Det krävs oftast musiken också för att det ska bli väldigt, väldigt. Men visst lyssnar jag mycket på texter. I alla fall ibland. Sen finns det en del musik som jag inte har en aning om vad de sjunger egentligen. Det är bara att det där finns det andra saker som attraherar. Jag kan ju säga just om bloggen. När jag startade den för drygt 12 år sedan så var det ju egentligen mest för mig själv. Tänkte jag skulle memorera vad jag lyssnade på och tyckte om saker. För ibland plockade jag fram någonting och så, ja, vad tyckte jag om det här då? Och sen, till min stora förvåning, så upptäcker man att man faktiskt har en del läsare. Och det där har ju utvecklats. Det har gått 12 år och jag vet här, jag brukar ta lite statistik varje nyår så där. Och förra året så hade jag ju 1790 besök per månad. 59 besök per dag.
Ja, men precis vad jag hade skrivit ner här också. Mm. Det är ju jättemånga.
Det är ganska många. Och det blir alltså, går du in flera gånger under en dag så blir det bara ett klick.
Ja, det är genuina besökare.
Ja, det är genuina besökare. Rekordet för en dag, det är ju 817. Och då var det på en konsert jag var som han la ut på Facebook en länk.
Ja.
En ganska okänd artist egentligen.
Mm-hmm.
Men som hade ett stort följe. Och då kan det bli så mycket alltså. Ja, det är ju en otrolig siffra. Ja. 800 besök på en dag.
Ja,
alltså.
Wow. Och jag tänker att det såg jag också att du pratar om dina husgurus. Nej,
husprofeter brukar jag kalla dem för. Ja, jag kan ju bara få förklara varför jag kallar dem för husprofeter. Jag tycker idoler, det är någonting som man sätter på en piedestal och som man sitter och tittar upp mot och drömmer om. Medan mina verkliga hjältar, det är de som står mitt ibland oss. Och är stora där så att säga. Och därför tycker jag att husprofet är ett mycket bättre ord än husgud eller idol.
Mm. Det är ett bra ord.
Mm.
Men just en utav dem.
Mm.
Jackson Browne.
Ja, han är väl...
Han har också lagt ut en recension på sin sida.
Ja, det var
alldeles nyligen.
Det var väldigt nyligen. Ja. Eller det skedde för nästan ett år sedan. Men jag har inte upptäckt det förut. Det är ju stort alltså.
Ja.
För även om han inte är ett namn som alla känner till så är han ju ändå en väldigt stor artist så att säga. Även, och en person som har varit en inspiratör i mycket i sitt levande också. Som står för bra saker och som har varit en följeslagare under många år. Och jag har haft glädjen att 2 gånger få möta honom. Och det är ju lite idoldyrkan i sig då, va? Men
lite kan man väl få ha.
Ja, lite får man ha av den. Så, som andra gången här då så... Jag tycker ju väldigt mycket om att citera små fraser av texter och uttryck och sånt. Och han har ju ett i en tidig låt där han säger någonting väldigt fint om kärlek. Everybody's gonna tell you it's not worth it. Everybody's gonna show you their own pain. You may try to find your way up around it, but the need for love will still remain. Tycker jag egentligen förklarar hela kärlekens gåta, hela livet. Och många ställen på internet så står det istället för everybody's gonna show you their own pain så står det thing istället för pain. Och jag vet, när jag reagerade på det första gången så tänkte jag att det inte är möjligt alltså. Det förstör ju alltihop liksom. Det tar ju udden av det. Och när jag träffade honom sista gången, andra gången, så frågade jag honom helt enkelt om det. Och han såg lite förvånad ut men förklarade att it is pain. Mm. Och det kändes jätteskönt att få reda på det. Ja. Kan tyckas vara en bagatell, men det är ett väldigt viktigt ord i... Ja, det är kul. Och ja, det finns ju många av hans texter som jag håller väldigt högt. Alltså.
Och jag tänker just där är det text som
och,
är viktig.
Och han skrev ju på 70-talet mycket om sökande och om kärlek och om vilsenhet. Som sen utvecklas väldigt mycket till att han skrev om politik och fred och sånt här. Och numera så skriver han ju väldigt mycket mer om livet och om förhållandet till det. I want to live in the world, not inside my head. Lång text om en av mina verkliga favoriter.
Men de här husprofeterna då?
Mm.
Det var ju några till. Men
ja, det finns fler.
Har du några sådana?
Det finns många.
När det gäller författare?
Ja, jo, jag har några husprofeter faktiskt även när det gäller böcker.
Ja.
Jag skriver upp några namn faktiskt här också. Mm. Dels finns det fanns det en författare som heter Lage Johansson som ju skrev lite dikter och lite böcker om en bok om hans hustrus självmord.
Mm.
Och han har skrivit om lite av varje mansbilden och sånt här. Och han har en väldig förmåga att skriva väldigt fina dikter. Eller små iakttagelser. Och framförallt några av hans böcker som jag ständigt återvänder till och sitter och bläddrar i och hittar nya saker hela tiden.
Mm.
Mitch Albom, Tisdagarna med Morrie,
ja,
är ju en favorit. En grym bok på många sätt, alltså, men som verkligen jag blir berörd av. Och jag brukar säga just när det gäller kultur att jag vill inte bli underhållen, jag vill bli berörd. Ja. Det är det viktiga för mig. Walter Ljungqvist var ju en svensk författare som var gift med Gerd Anti. Och som jag, han skriver, han är ju lite tidigare tidsmässigt och det är ju ett lite äldre språk. Mm. Men som också har skrivit väldigt mycket fint. Kristin Hellqvist är en vän till mig som bor i Göteborg och skriver både musik och böcker. Som jag tycker uttrycker sig väldigt, väldigt härligt. Mm. Sen så Lundell läser jag, Nick Hornby, några av Willem Mobergs böcker. Ingrid Edelfelt. Några sådana som jag ofta läser och återvänder till, så att säga.
Du har ju ett citat av en författare alldeles i början på din blogg.
Ja.
Men det kanske inte är för att du just läser han. Men...
Milan Kundera.
Ja, precis. Ja.
Jo, men han har jag läst några böcker av och tycker jättemycket om också. Mm.
Men får jag läsa ditt citat?
Ja visst, absolut.
För jag skrev ner det här.
Jo, men det är fint.
Och det låter så här: för honom är musiken en befriande kraft. Den löser honom från ensamhet, instängdhet och biblioteksdamm. Den öppnar portar i kroppen genom vilka själen kan ta sig ut och förbrödra sig.
Det är fint. Det är en väldigt fin beskrivning av varans,
och jag vet
den
inte
är riktigt... ur varats olidiga lätthet.
Ja, det är från den.
Ja, det är från den. Ja. Det är en fin film, men jag tycker boken är ju, har ju många fler dimensioner. Så är det ju oftast.
Ja,
alltså.
Det är ju ofta så.
Men jag vet att den filmen, den slutar ju just med att det är en sån här favoritscen som jag har. Man vet att de har varit på fest och att de är på hemväg och man vet att de kommer att krocka och omkomma. Mm. Och man skulle kunna göra så otroligt mycket filmeffekter av den där slutet. Medan det görs så otroligt snyggt. Man tonar ut bilden och sen så kommer bara ett piano. Bong! Mm. Jag tycker det är stor konst. Att inte frossa utan bara liksom sätta en mjuk punkt.
Så att, men jag tänker också den här skulle kunna handla lika mycket om litteratur.
Det skulle absolut kunna göra. Men saker och ting hör ihop. Även om kanske musiken kommer i första hand för mig så är det ju ihop med texter och bilder. Och, ja, allting hänger ihop, va?
Ja, men det gör ju det.
Kultur
det
överhuvudtaget.
Med livet.
Ja, till och med det.
Ja. Mm. Och jag har ett citat till här. Och det är... Det är från dig. Du skriver så här: ibland är musik och böcker som olika skepnader av samma upplevelser. Vem kan till exempel motstå Nalle Puh? Mm. Men då hänvisar du också till en låt efter.
Jaha.
Mm. Utav Kenny Loggins.
Ja, han har faktiskt gjort en låt om Nalle Puh. Ja. Mm. Det är ju, man kan ju inte annat än älska Nalle Puh faktiskt. Nej, men vi kommer väl nästan in på där också då att jag skriver ju en del dikter själv. Ibland så tänker jag att det är mer en dikt egentligen, kanske någon slags reflekterande tankar som får formen av en dikt. Jag vet inte, det spelar inte så stor roll. Men det är ofta sånt som bara kommer liksom. Och jag tycker ju om att kombinera bilder och text. Det är ju projekt som jag har jobbat med ganska mycket. Och det är oftast foton som jag har tagit själv. Ibland bearbetar jag dem lite, ibland bearbetar jag dem mycket. Så kombinerar jag det. Och det är ett väldigt roligt sätt att uttrycka sig på. Jag har faktiskt en här. Mm. Jag vet inte om du har sett. Det är en bild som jag har bearbetat ganska mycket. Jag tror egentligen inte att du ser vad det är på bilden.
Nej, det är en vacker bild. Ja. Jag uppfattar vid första anblicken så tänkte jag att det är någonting med vatten och is att ha frusit till.
Mm. Och lite stenar.
Lite och stenar och sånt. Eller något litet vatten eller något fall.
Mm. Det är så som jag vill att det ska uppfattas. Liksom.
Ja.
Men det är faktiskt en björkstam som jag har vänt 45 grader. Och sen förstorat upp och mixtrat lite med.
Ja.
Om du vrider lite på bilden så kan du nästan ana det.
Den har vält.
Ja, ja den, om du tänker så. Eller så kan du se att det är en del av en stam.
Ja.
Faktiskt. Men det spelar inte så stor roll vad det är egentligen. Bara att det blir vackert, va?
Ja, det var en jättevacker bild. Och sen, som står texten under är också vacker. Ja, men det är någon annan som har skrivit.
Det är Kristin Hellqvist, min kompis i Göteborg, från en låt.
Ja.
När jag slutar slåss mot livet och bara låter det hända mig.
Mm.
Tycker jag är två helt fantastiska rader. Alltså. Mm.
Och det är det där som är så svårt.
Det som är så svårt att sätta pricken på någonting. Mm.
Ja, det var fint.
På 80-talet när jag bodde i Linköping och pluggade och det var mycket strul med förälskelser och sånt där. Mm. Då, det var ju första gången som jag började skriva.
Mm.
Och då var det helt enkelt för att överleva ibland kändes det som. Och sen kom det tillbaks för 10 år sedan. Återigen lite kärleksproblem och sånt. Och sen så har det vuxit, men jag känner väl att nu mera försöker jag väl oftast lyfta fram någon positivt erfarenhet. Det har hänt någonting där i vad man har i bagaget.
Ja, men tänk vilken kraft det finns i ord.
Oh ja, det är nästan otäckt egentligen. Alltså. En del saker kommer ju, det heter ju så fint, men det bara kommer ju till en. Alltså. Mm. Jag har ju faktiskt fått två dikter tonsatta också.
Ja, men precis. Mm. Vad jag ville komma in.
Den första, det var att jag satt och jobbade med en längre text.
Mm.
När plötsligt de där raderna, om jag var en vind, bara kom till mig. Och det blev 3 verser kan man säga. Och sen har jag senare lyckats få till en extra vers också däremellan. Mm. Så att det blev 4.
Mm.
Så jag skrev ju en recension av en grupp som heter Broken Fences. Ett par från Pittsburgh i USA som med fantastiska stämmor gjorde en otroligt bra skiva för 8-9 år sedan, någonting sånt.
Måste ju bara säga att du sitter och visar mig t-shirten.
Ja. Mm. Mm. Och jag fick kontakt och upptäckte den skivan tack vare en distributör som heter CD Baby.
Mm.
Som är väl den största distributören av små artisters musik i världen. Jag tror att de har 155 000 artister av olika independent. Och det var en kille som hette, ska vi se, han hette, ja nu kommer jag inte på namnet här, men som startade det här företaget och för att bara distribuera sin egen skiva.
Mm.
Och några av hans vänner frågade, kan du inte sälja vår musik också? Och så växte det här och växte och växte.
Mm.
Och den här mannen, han ville egentligen inte bli rik. Han tyckte om att leva enkelt, eller tycker om det. Och sen sålde han detta företag för 55 miljoner dollar. Eller rättare sagt, han sålde det inte. Han gav bort det till en stiftelse som han precis hade startat.
Mm.
Och sen sålde stiftelsen det till ett annat företag. Och så gick de här pengarna tillbaks då till artisterna för att stötta independent artists.
Fint.
Och han var tvungen att ta ut 5% i egen lön så att säga, fast han ville inte ta ut någonting. Han äger ingen bil, ingen tv eller någonting.
Mm.
Lite exempel på att man kan vara lite annorlunda.
Mm.
Men de hade ett nyhetsbrev och där råkade jag fastnade väl för den här bilden antagligen. Och sen då när jag fick höra deras stämmor, som är bland det häftigaste jag har hört, så skrev jag en recension och skickade till dem. Och sen då, så lite längre fram, så översatte jag några av det jag skrivit och skickade till Morgan. Och hon ville gärna tonsätta den här.
Ja.
Och så gjorde hon det.
Mm.
Och jag tycker ju att det är en otroligt begåvad tjej.
Ja, jättefin.
Fantastisk röst. Och hon gjorde det väldigt, väldigt bra. Men jag kommer ihåg när jag fick den där filen på mejlen och jag skulle lyssna på den första gången. Jag var ju nervös som ett litet barn. Alltså. Mm. Men sen glädjen just vad fint hon hade gjort av det.
Ja, jättefin där.
Och det, allt det skedde väldigt plötsligt och väldigt oväntat. Och det var liksom, det hade inte funnits på kartan att jag skulle vara med och göra någon låt. Alltså. Men det, man ser, livet kan ha sina överraskningar. Och den andra låten, det var helt enkelt min vän Christer Jonasson som fick höra den här låten. Så frågade han, har du fler? Så kan jag kanske hjälpa till. Och skicka honom till några. Och sen så den här andra låten då, som heter Höstkänsla. För att jag brukar kalla den Om mitt sinne blivit immigt. För det är ju texten nu i den. Då. Och han tonsatte den. Det tog lite tid innan jag fick den. Men jag tyckte han gjorde ett otroligt fint arbete med den.
Jättefint.
Och den låten handlade egentligen om att min granne här i byn var hemma hos mig. Vi tittade på lite bilder och pratade. Och sen när han skulle gå hem efter några timmar så var det så halt ute. Så jag följde med honom så att han inte skulle halka i min backe. Och sen när vi kommer ner till vägen så går han åt höger. Och han bor ju åt vänster. Så när jag går åt vänster så säger han, jaha, var det åt det hållet vi skulle gå? Och han hade bott 60 år där. Och höll alltså på att inte hitta hem. Direkt efteråt när jag kom in då så skrev jag de här raderna. Om mitt sinne en dag blivit dimmigt. Och så skickade jag iväg den dikten till båda mina söner. Så att vi har ju en lite fin historia bakom
ja,
den
verkligen.
Också. Men livet kan ha sina överraskningar som sagt. Och det är roligt. Ja, och båda de här finns ju på YouTube. Där det är tillagt lite bilder. Som jag tycker passar.
Och jag tänker att jag lägger länken till dem i texten om.
Det kan du absolut göra.
Musicerar du själv också?
Jag har spelat trummor under många år.
Just det.
En gång i tiden. Och jag har väl fuskat lite på gitarr och en del annat också. Men jag har alltid umgåtts mycket med människor som spelar. Och jag har väl aldrig haft karaktären att komma speciellt långt. Så att jag är väl mer en aktiv lyssnare. Just när det gäller texter så tänker jag på en annan sak här också. Jag har ju under de senaste åren läst mycket annan och skrivit annan typ av text också. Lagtexter och yttranden och till domstolsprotokoll och när vi har kämpat för miljön här i närheten av byn. Och det är ju en helt annan text som är så torr. Den är ju, jag ska inte säga att den är död, men den är livlös på många sätt. Den är till för att vi ska ifrågasätta motparten. Den ska vara så steril för att man inte ska kunna bli angripen. Och den är liksom till för att egentligen skapa distans.
Ja, det är
precis raka motsatsen. Och egentligen någonting som jag tycker väldigt illa om att hålla på med. Men jag blev ju farfar för knappt 2 månader sedan. Och jag tänker så här att någon gång så kanske man kommer att berätta för honom om hur skogen såg ut här en gång i tiden. Och det kan ju hända att han säger då, farfar, vad gjorde du åt det då? Och då kan jag titta honom i ögonen och säga att jo, men det här gjorde jag. Jag tror att det kan vi inte se till att våra kommande generationer har en bättre miljö. Då ligger vi risigt till alltså. Och där har jag ett favoritcitat som Rolf Edberg skrev för många år sedan. Han gjorde böcker om natur och skrev och mycket bilder också. Han säger då att när vi förstör naturen så är det en indirekt form av kannibalism. Mer makaber än någonsin den direkta, därför att den drabbar ännu ofödda generationer. Det är väldigt starka ord, men det är precis vad det handlar om alltså. Och det är lite häftigt nu att vi har protesterat mot att man har dumpat muddermassor från Slussen bygget i Stockholm här utanför byn. Och kommunen har inte velat undersöka vad de verkligen innehåller. Och vi har gått vidare med det, och i mark- och miljööverdomstolen som inte kan överklagas så har vi fått rätt. Och vi är tre amatörer som på vår fritid har skrivit och kämpat mot proffs, advokatbyråer och chefsjurister på kommun som på sin arbetstid har suttit och nagelskådat alla våra argument. Och vi faktiskt lyckas vinna. Det är en seger ändå.
Ja, men verkligen.
Det är inte det viktiga att det är en seger egentligen. Men det
i
visar
sammanhanget
ju,
är det ju det.
Det viktiga är ju som sagt hur miljön ser ut för våra kommande generationer.
Mm.
Och det känns ju härligt att det har...
Ja, men och det är många här som är tacksamma för det.
Ja, vi har fått ett väldigt fint stöd av de flesta och många som har... Men egentligen så är det förbannat tråkigt och att man ska behöva göra det. Och att vi på vår fritid ska behöva sköta kommunens jobb, mer eller mindre. Va? Men ibland så får man göra ett sånt. Och det är tur att vi har varit några stycken, för annars hade, hade man inte orkat med det.
Under hur lång tid har det pågått?
Ja, det började ju med bergtäkten här som kommunen gav godkänt till att den byggdes, för att man glömde bort att man hade en vattentäkt här i sjön.
Mm.
Man glömde bort sin egen vattentäkt.
Mm.
Och sen så har man inte brytt sig om sitt ansvar som tillsynsmyndighet för vattentäkter då när skogen skulle avverkas heller. Så att det är ju, det har varit 4-5 år egentligen vi har hållit på med det här.
Det är så lång tid.
Eftersom det är flera olika frågor. Först bergtäkten och sen skogen och sen de här dumpningarna.
Mm. Ja, men och det är texter båda. Men
det är texter, men det är helt olika världar ändå. Va?
Ja, men jag tänker att det härstammar från en... liv och humanism hos dig.
Jo, men det gör
fast det är två sidor utav det för att det ska bli bra.
En annan sak som jag inte har nämnt någonting om här, det är ju att jag har ju sedan 14 år tillbaka en Parkinson-diagnos. Och jag har ju haft tur att jag har haft en väldigt långsam progression där. Men jag har också bestämt mig för att liksom utmana sjukdomen, och den gjorde ju att jag kunde gå ner i arbetstid, och det är ju faktiskt någonting positivt som jag har att tacka den för också. Och sen så har jag ju bland annat upptäckt då hur yoga, yin-yoga inte minst, kan göra underverk. Jag kan vara helt symptomfri under några timmar. Det är faktiskt en väldigt häftig upplevelse.
Ja, det måste det vara.
Mm. Jag vet någon gång när vi körde hem från yogan så var det någon gubbe som tutade och menade att jag inte riktigt låg i fil som jag skulle. Och jag säger bara högt ut i luften där: tuta du, gubbe, du har valt totalt fel person. Att I couldn't care less.
Liksom.
Och det är dels väl en inställning då att man kan faktiskt göra någonting för att påverka även sånt. Sen har jag, som jag sagt, jag har väl haft tur också. Men min neurologläkare, han har ju sagt vid de senaste besöken att fan Tom, du har en progressiv sjukdom. Du ska inte kunna bli bättre, men så här bra har jag inte sett dig på 7-8 år.
Nej.
Och det är häftigt.
Ja. Men hur ofta yogar du då?
Nu har det varit lite dåligt ett tag här faktiskt. Ja. Men det är ett par gånger i veckan.
Ja. Och du känner att det blir skillnad när du gör det och inte?
Det gör det absolut. Då är jag 100% där liksom. Och det var på en kurs första gången som vi skulle sitta och meditera i ring. Och jag tänkte att vi ska hålla varandra i händerna då. Och jag tänkte att det här kommer ju inte att fungera. Och det gjorde det precis tvärt emot. Det fungerade alldeles otroligt. Och det var liksom väckarklockan.
Mm.
För att oj, här finns det någonting.
Ja, men att skriva, liksom att lyssna på sig. Det är inte alltid man, när man är i arbete eller när man har för mycket runt omkring sig, så hinner man ju inte alltid liksom lyssna på sig själv.
Nej, kroppens signaler.
Man bara kör på.
Ja, man bara kör på. Det...
Men det låter som att du... Nu sen du...
På något sätt så har jag tvingats lyssna på de signalerna på ett annat sätt.
Ja.
Och det har väl gett...
Och acceptera och till och med kan säga att det har gett mig någonting också.
Det har det också gjort. Va? Och, men just det att man tvingas lyssna på signalerna och... Ja, jag har väl på något sätt slutat oroa mig.
Ja.
Det går ju åt helvete ändå till slut. Fast att,
det säger du med en glimten i ögat.
Ja, men, jo, men det är väl det enda man kan göra. Ja.
Men du verkar ha en positiv livssyn.
Ja, jag tror jag har fått det med tiden.
Ja.
Jag vet, jag skrev i någon dikt att jag kanske inte har fog för det egentligen, men jag väljer ändå att se det så.
Ja, men det verkar ju vara ett livsgivande förhållningssätt.
Mm.
Men jag tänker att, och kanske att det är så att om man har en positiv livssyn utan att liksom backa för svårigheter, så... Jag tycker jag kan läsa den när jag läser i din blogg och så har du en rubrik, tror jag var melankolins kraft.
Jag har den faktiskt här också.
Ja, du har det. Ja, då kanske du ska läsa den istället för att jag gör det.
Jag kan läsa vad jag skrivit om det några gånger. Melankolins kraft. I stunder av tvivel, oro, sömlöshet, då hjärnan virvlar in sig i labyrinter utan utgångar, då tar melankolisk musik tag i dig och leder dig till små öar av insikt och harmoni som vänder tillvaron på rätt köl igen.
Tycker jag var så bra och fint skrivet.
Ja, jag fick väl till det ganska bra där, men det började väl då under Linköpingstiden när jag ibland hade jättesvårt att sova, och jag lärde mig att kunna koppla av ändå fast jag inte sov. Och det är konstigt att det kan finnas sån positiv kraft i melankoli faktiskt.
Ja, men precis, och det är just din tanke kring det, att det faktiskt vänder.
Och det är väl just att bara det finns hopp, bara så finns det någonting som man kan associera till. Jag tror det. Jag har en sån liten favoritsak som jag skrev under Linköpingstiden då, när jag var hade det som jobbigast. Och den har jag skrattat åt många gånger. Och den går väl ungefär så här. Nej, det finns ingen framtid. Bara ett stort, svart, mörkt hål där alla goda intentioner ska dränkas.
Ja.
Och det är så mörkt som det kan bli. Men gud, jag kommer ihåg min vän som läste den första gången. Han höll på att skratta ihjäl sig. Alltså. Men det som någon sa, det är också ett uttryck för en stor desperation.
Ja,
alltså.
Ja.
Men den brukar jag ta med ibland för att ge lite perspektiv på saker och ting.
Ja, det är så hopplöst så att den nästan blir... Ja.
Ja,
den
blir rolig bara för att den är så...
Den är så svart.
Den är så svart, ja.
Men vad all den här lusten att få det ur dig och skrivandet och lyssnandet. För det är ju mycket att lyssna aktivt både på musik och texter och allt så. Det tar energi. Var kommer all den här energin ifrån, tror du?
Jag vet inte, ingen aning. Men det ger ju energi också. Det hänger ihop.
Ja, allt hänger ihop.
Mm.
Det ser ut som du börjar...
Jag bara tittar på, jag vet inte. Jag har fått med ganska mycket, tror jag.
Ja, det känns som det. Men är det någonting...
Skolan har vi inte pratat så mycket om... Jag kommer ihåg, du pratade här innan om hur jag kom in på att bli lärare.
Ja. Alltså,
för det hade jag inte en tanke överhuvudtaget på att bli. När jag För det första så tog det mig 5 år att gå igenom gymnasiet, för jag hoppade av. Mm. Och jag gick 4 år i teknisk. Jag hade någon dröm om att bli arkitekt. Mm. Men det var ju dåliga tider för det, så att jag gick ju den här mer mekaniska, tekniska utbildningen. Jag hittar inte ens namnen på det nu. Och eftersom jag hoppade av så tog det då mig 5 år att gå igenom den. Och jag visste ju inte alls vad jag ville efteråt. Mm. Men, och sen när jag kom ur lumpen då, så ja, man kunde ju i alla fall försörja sig som att springvika som lärare. Mm. Och det tänkte jag, det går ju bra. Och jag började i en trea på Slagstadsskolan. Mm. Där läraren hade kollapsat på förmiddagen. Och det ringde in. Och alla elever i alla andra klasser gick och ställde sig på led. Mm. Men inte de här, de var kvar ute. Och när jag väl hade hämtat in dem en och en och fått av dem jackan, så var ju den första ute igen. Och det var, jag fattade inte alls vad jag hade gett mig in på. Det var verkligen överlevnad som gällde. Jag hade lärare en gång på universitetet, på lärarutbildningen, som pratade om alla de här LTG, läsning på talets grund, och det var olika bokstäver. Och så sa han, det är ingen som har pratat om HTG-principen. Och alla tittade, vad står det för? Mm. Den kommer ni alla att behöva, sa han. För förr eller senare så kommer ni vara i den situationen att det gäller att komma till nästa rast med så lite skada som möjligt. Oh. Huvudsakligen tiden går, står det för. Och jag tycker att det var så bra, för ingen på lärarutbildningen vågade prata liksom om att ibland går det åt helvete. Mm. Och då måste man ha någonting i beredskap för att komma till nästa rast. Mm. Och det var alltså, han var alltså rektor på lärarutbildningen, förutom att han då höll i svensk pedagogiken. Och jag tycker det var så otroligt bra liksom, att våga ta upp det här. Och det var verkligen vad som gällde för mig där. Mm. Och sen då andra rasten så valde jag att inte gå till lärarrummet, utan jag var kvar i klassrummet i tomma för att samla lite kraft. Mm. Och gick och tittade på väggarna. De hade ritat fåglar, målat och så skrivit med bokstäver vad det var för fågel under. Och så på en dag så stod det bofimp. Och jag stod och tittade på den där och så sa att nej, jag ska nog stanna, tänkte jag. Jag hade ju tanken på, ska jag gå till expedition och säga att jag ger upp, jag skiter i det här.
Ja.
Men jag stannade.
Bofimpen, ja, var det.
Det kändes som att ja, men det finns nog någonting här också att göra. Liksom.
Ja.
Och jag blev kvar i den där klassen 5-6 veckor, tror jag. Och någonstans där så började tanken på att ja, man kanske skulle bli lärare.
Mm.
Och sen så sen jobbade jag alltså 4 år på högstadiet som obehörig lärare innan jag gick lärarutbildningen. Och sen så vidareutbildade jag mig ganska snabbt till speciallärare.
Mm.
För jag tyckte att det var väldigt intressant. Jag vet, jag satt med en elev då när jag var obehörig. Och jag såg liksom, när han blev störd, när han satt och formade sin text, så kunde han stanna mitt i en bokstav när han tittade upp när det var något ljud. Skulle jag störa dig när du skriver så skulle du kanske skriva klart hela ordet innan du tittar upp. I alla fall hela bokstaven.
Mm.
Och då kunde man liksom fatta vilka svårigheter som finns här. Så sen gick jag utbildningen och sen så blev jag speciallärare.
Det, och så blev det 35 år.
Det blev 35 år. Det är en väldigt stor skola jag var på. Så att, och jag hade erbjudande. Ja, jag hade erbjudande om annat också. Men då var jag lite ensam med barnen också. Så att, det hände så pass mycket på skolan. Så att, det var ju ändå inte samma arbetsplats. Liksom.
Men har du kunnat vara med och göra skillnad för så många?
Ja, förhoppningsvis. Och just nu du säger det, så en av dem, du säger just det, göra skillnad.
Mm.
Det har jag här någonstans. En gång när jag var och handlade på en mataffär här, så kom det fram en tjej till mig och sa: "Hej Tom, känner du igen mig?" Och jag sa att ja, du ser lite bekant ut, men du får nog tala om vad du heter. Och hon talade om vad hon heter, och det visade sig att jag hade haft henne i en mattegrupp 25 år tidigare. Och så pratade vi lite om vilka lärare hon haft och vad hon gjorde. Hon var förskollärare. Och sen så sa hon plötsligt bara: "Du ska veta att du gjorde skillnad för mig", sa hon.
Ja.
"Du fick mig att inse att man ska tro på människor."
Mm.
Och jag vet, när vi kom till bilen så då brast jag ihop. Mm. Alltså, precis. Ja, det är något sånt här man kan plocka fram när livet känns jobbigt ungefär. Mm. För att, ja, det var starkt.
Mm.
Och bara det att man kommer fram 25 år senare och säger det till någon. Mm. Och det är häftigt. Och ja, det är mötets betydelse återigen. Mm. Och det är väl det jag tycker att skolan idag tyvärr, med Folkpartiets stora, eller Liberalernas stora, har styrt skolan helt åt fel håll på många sätt. Allting man gör ska skrivas ner före och efteråt.
Mm.
Allting ska bedömas. Jag brukar säga, får du ett kärleksbrev så bryr du dig inte om det är felstavat eller formen på det, så länge du begriper vad det står.
Precis.
Men allting ska bedömas. Och jag hade en elev som hade varit och hälsat på sin pappa i Australien. Hon hade inte träffat honom på flera år. Under jullovet. Och hon berättade om att hon hade sett kängurur och hela resan. Och det var en så livfull berättelse.
Mm.
Och den här lilla gruppen som var hos mig då, de skulle precis som de i klassen då skriva en uppsats. Jag sa, nu har du tur, för nu ska vi skriva en uppsats.
Mm.
Hon satte sig vid datorn och skrev två rader. "Jag har hälsat på pappa i Australien. Vi flög dit. Jag såg en känguru. Det var kul." Och jag sa, men snälla du, din fina berättelse. Stirrade hon mig i ögonen och sa, skriver jag mer så blir det bara en jävla massa rött, och det är skitjobbigt att hålla på och jobba med det efteråt. Och då känner jag precis som, vad sysslar vi egentligen med?
Mm.
Om man inte kan, vad är glädjen i att uttrycka sig? Mm. Vad finns glädjen i att skriva?
Mm.
Ska allting verkligen bedömas och rättas? Nej, säger jag. Absolut nej.
Mm.
Och jag tycker det är så otroligt talande.
Mm,
för det. Och jag är inte emot att vi skriver ner och registrerar vad vi gör med elever och allting sånt där. Men jag var ganska ganska ofta spontan. Ibland kunde jag, om jag hade förberett någonting, så kände jag att nej, det här var inte till läge för att köra idag.
Nej.
Och då hade jag andra utvägar.
Mm.
Det är väldigt, väldigt styrt, och det är väldigt, ja, stelt på så sätt.
Mm.
Och jag tror ju att, inte minst språkundervisningen på så sätt. Jag vet, jag hade också små grupper där vi brukade läsa lite av de här Sandro K. Åbergs prator.
Mm.
Vi delade ut roller och så läste vi dem.
Mm.
Och sen, det är ju ganska roligt då när en tjej och kille får läsa där.
Mm.
"Älskar du mig?" "Ja, ja." "Ja, men riktigt, riktigt ordentligt." "Jag älskar dig för helvete!" säger han till slut. Och sen så vet jag att de fick skriva lite i grupper.
Mm.
Lite egna sådana här prator, dialoger. Mm. Och det fanns en killgrupp i nian. Det de skrev blev inte bra. Det var bara en massa svordomar om hur de inte fick komma överens med sina föräldrar när de skulle komma hem på kvällen.
Mm.
Men de hade roligt.
Mm.
De hade jätteroligt när de skrev det där.
Mm.
Och det var inte ofta jag såg att de hade roligt.
Nej.
Och just detta att få uttrycka sig, att det är någonting viktigt.
Mm.
Och samtidigt någonting glädjefyllt.
Mm. Ja, men precis.
Där har vi tappat. Och just det att allting ska bedömas och betygsättas. Mm. Och det ska vara så rättvist. Och de här nationella proven ju som mäter kunskaper, och man sitter och diskuterar i lärargrupper om det och det ska ge 2 eller 3 poäng. Mm. Det tar sån tid och kraft, och jag vet, jag skrev en debattartikel i lärartidningen om det där. Och att ska vi ha en bedömande skola eller ska vi ha en utvecklande skola? Vad vi än gör av den med samma prioritet, så skulle vi få ut mycket, mycket mer av det än dessa nationella prov som styr. Och jag har också sett de här eleverna som har sån provfrossa att de inte kan prestera under dem. Och bara det man kommer in och till exempel nationella provet i SO, man ser 30 sidor och massa olika ikryssningssvar. Många ger upp redan där.
Mm.
Man mäter läsförmåga, man mäter tålamod, man mäter uppgivenhet.
Mm.
Bara det att det ser ut som dåliga kunskaper.
Och det är något helt annat.
Det är någonting helt annat. Och där tycker jag att jag skulle vilja säga att vi förändrade riktningen i skolan en hel del.
Mm. Du skrev att vi får inte aga barn, eller vi får inte slå våra barn i Sverige.
Mm.
Men mentalt så får vi visst göra vad som
ja,
helst. Det... Och det tyckte jag var så himla...
Det har jag nog skrivit, det kommer jag inte ihåg.
Jo, någonting men, sånt ja, i det sammanhanget. Ja.
Mm.
Och det är ju faktiskt så. Och det är ingen som säger någonting. Det är till och med så ska vi göra.
Mm. Och nu har vi ju till och med nationella prov i årskurs 6 där man inte ens en gång får lyssna på proven längre. Och det är ju samma sak, för det ska vara rättvist som de säger. Och då tänker jag, jaha, får de som sitter i rullstol gå ur rullstolen då?
Mm.
Också. Mm. Och de som har glasögon får de ta av dem. Ja. De som har hörapparater får de ta av dem för att det ska vara rättvist. Men det finns jättemycket bra i skolan också. Det får man inte glömma. Och det är många som beter sig som att de faktiskt trivs ganska bra. Och det kunde man se där i biblioteket. Men jag tror att... Jag tänker också på... Det var ju många som satt i biblioteket och bara pratade, och ibland blev de högljudda. Och en gång när jag hade varit borta så var det några som hade sabbat lite grann. Och så vet jag att när de, jag var tillbaka, så frågade de, har du hört vad vi blev beskyllda för, sa de.
Mm-hmm.
Ja, jag har hört lite grann, men jag vill gärna höra er version också. Så. Och så sa de, ja, vi hade inte gjort något, men de sa att vi hade skräpat ner massa, att vi skulle plocka upp efter oss och städa. Och då ringer det klockor upp i mitt huvud. Tom, nu försöker vi få en annan infallsvinkel. Så att då sa jag till dem, men hörru ni, om ni tänker efter nu, här har vi verkligen skaffat nya soffor och försökt utökat platsen att sitta. Vi försöker göra det till ett trevligt ställe för er. Vare sig ni har gjort det eller ej, skulle ni inte kunna hjälpa oss och plocka ordning efteråt? Jo, det är klart, om de hade frågat oss.
Ja.
Och där ser man, se eleverna som en resurs. Då får man oftast bra svar och förslag på lösningar. Och det gäller inte bara elever, det gäller alla människor överhuvudtaget. Ställer jag dig till svars? Mm. Men Ulla, vad menar du att hålla pennan på det där sättet? Du hamnar i försvarsställning.
Mm.
Och då är du inte förändringsbenägen. Du vill bara skydda dig själv.
Mm.
Och det är helt naturligt. Men däremot om man frågar, vad tycker du, hur ska vi lösa det här? Vad kan du bidra med? Då får du själv välja, och då kommer det oftast bli mycket, mycket bättre. Att se dem som en resurs för det är dem.
Mm.
Och det tror jag överhuvudtaget att vi behöver se varandra som en resurs i livet och i samhället.
Mm. Ja, vi människor emellan.
Mm.
Ska vi låta det vara... slutorden?
Ja, jag skulle kunna läsa en liten text för dig.
Jo, men det vill jag jättegärna.
På slutet här.
Ja.
Någonting som handlar om min pappa. Ska se här. Någonting som jag upplevde när jag var liten.
Mm.
Rubriken är, när jag fick lära mig vad solidaritet är. Jag var bara 6 år när jag av en slump råkade höra ett samtal mellan mina föräldrar. ett samtal som har präglat mig för evigt, även fast jag först långt senare skulle inse det. Min pappa bedrev ett litet hantverk, ett skomakeri, en liten firma med en anställd. Han jobbade 6 dagar i veckan och var på jobbet från 7 på morgonen tills han stängde då klockan var 18. På lördagar stängde han vid 1. Åtminstone 5-6 timmars jobb varje vecka. På sommaren hade han oftast råd att ta semester en vecka. Ett slags prototyp av en verklig arbetare. Han och mamma, som skötte hem och barn, samt ekonomin, hade sparat ihop pengar till att bygga en liten villa för 93 000 kronor. Och när jag var 5 år flyttade vi in. Året efter kom en ekonomisk svacka och det var problem att få allting att gå ihop. Tillbaka till det samtal som jag inte skulle höra. Det här går inte, pengarna räcker inte, sa mamma. Jag vet att det är svåra tider, men vi kan väl vänta lite, svarade pappa. Du måste säga upp din anställda, annars kommer vi bli tvingade att flytta ifrån huset. Pappa blev tyst och så sa han lite lågmält. Jag kan inte. Det går inte. Om han inte har kvar jobbet så kommer han att ta till flaskan igen och gå under. Jag kan inte ta det på mitt samvete. Men din familj och dina barn då, sa mamma. Går inte de först? Jo, men jag kan inte. Det måste finnas något annat sätt, svarade pappa. Sedan hörde jag inte mer och jag höll tyst om vad jag hade hört. Jag vet att vi bodde kvar och den anställde jobbade kvar, fast lite mer oregelbundet. Jag antar att konjunkturen svängde. Jag vet att jag inte riktigt förstod vad jag hört då. Men senare insåg jag att det var då jag verkligen lärde mig vad solidaritet är. Jag har skaffat mig en högskoleutbildning, hus och en massa annat. Gjort en liten klassresa. Men jag skulle aldrig kunna ta för mig på någon annans bekostnad. Hävda min egen frihet. Så om den inkräktade på någon annans. Jag skulle aldrig kunna slå mig för bröstet och hävda att alla slöa får skylla sig själv. Jag skulle aldrig kunna sympatisera med borgare eller ännu värre högerextremister. För jag vet, tack vare min pappa, vad verklig solidaritet är. Och det sitter inpräntat under huden. Jag var bara 6 år. Men han visade mig att man kan tänka på andra för sig själv. Mm. Det är svårt att läsa andra texter. Alltså.
Jättefin.
Mm. Ja, det var en stark upplevelse som jag inte förstod dugg av då egentligen. Det var först senare som någonstans jag knöt ihop vad det var jag hade hört alltså.
Mm.
De fick aldrig reda på att jag hörde det där samtalet.
De fick inte reda.
Nej,
de har aldrig berättat det.
Nej.
Men ni bodde kvar.
Vi bodde kvar och han jobbade kvar. Mm. Delvis till och med mer ibland. Alltså.
Mm. Vilket arbete.
Så att det var andra tider då helt enkelt också.
Ja det var det.
Ja. Men... Och bara det huset kostade 93 000.
Ja. Men jag måste bara få fråga.
Visst.
Hur lärde dig att läsa? Läste ni?
Oj. Hur lärde jag mig läsa? Jag tror faktiskt att man höll igen mig lite hemifrån. Att det var i årskurs 1 som jag lärde mig läsa. Trots allt.
Mm.
Jag gick ju på en liten B-skola. Som låg i utkanten av Eskilstuna. Balstaskolan. Mitt emot i stadion som inte fanns då, som var Åker då.
Mm.
Där fanns det en liten 1-2. Och där var vi några stycken i årskurs 1 och några i årskurs 2. Årskurs 1:orna hade ledigt på onsdagar och 2:orna på torsdagar för att fröken skulle få sin årskurs. Så vi gick bara 4 dagar i veckan i skolan. Mm. Eller 5 dagar, för man gick ju på lördagen också i och för sig. Och första termin var helt okej. Okay. Men under julåret så dog våran fröken i cancer.
Mm-hmm.
Och sen fick vi en annan gammal kvinna som... Eller en annan kvinna ska jag säga. En annan lärare. Mm. Och det var helt okej i årskurs 1.
Mm.
Årskurs 2 så fick vi en lärare från Skåne som inte alls hanterade oss.
Mm.
Och vi var jättebusiga. det brann i skogen och vi släppte ut kossor på Europavägen. Och det var en riktigt orolig tid. Vi rev ut dasset.
Och var så små.
Ja, vi var så små. Va? Och sen vid påsk så sjukskrev sig våra lärare. Mm. Och ibland så kom det ju vikarier, ibland gjorde det nästan inte det. Mm. Men någonstans i det så lärde jag mig läsa ändå. Jag vet att jag hade vissa problem med... Jag var slö helt enkelt. Mm. Så att jag uttalade inte V i två till exempel, utan jag sa tå. Mm. Och jag fick gå hos en sån här... talpedagog av någonting som jag tyckte inte alls var roligt. Alltså. Men jag tror bara att det var rent slöhet. Mm. Och, så vet jag då att då hade jag ju redan upptäckt det här med popmusik och börjat odla långt hår. Och jag skrev berättelser i skolan om Graham. Mm. Det var Graham Nash som var min idol i Hollis då. Och jag vet, fröken frågade, vem är den där Graham? Och jag vet också, talpedagogen frågade då min mamma, har ni engelska vänner eller någonting? För han är jätteduktig på att uttala engelska. Mm. Nej, vi kan inte ens engelska, svarade mamma. Så där någonstans lärde jag mig att läsa. Alltså, jag måste ha haft det ganska lätt för mig egentligen. Mm.
Ja, det är ingen du minns här, något, liksom, när du knäckte.
Nej, det var nog enkelt. Ja. Jag hade ganska lätt för mig i skolan och jag hade ett otroligt bra minne som gjorde att på högstadiet kunde jag få väldigt bra betyg bara genom att memorera saker kvällen innan. Mm. Och det var först på högstadiet egentligen som jag började bry mig om betyg och sånt. Mm. Alltså jag hade varit väldigt slö på mellanstadiet och trivdes inte alls i skolan. Mm. Men det blev bättre på högstadiet då. Mm. Och så fick jag ju lite pengar av pappa för att jag fick bra betyg då. Mm. Men jag kommer ihåg just att jag satt och pluggade kvällen innan för att lära in saker och ting. Och en rolig grej som jag faktiskt brukar berätta för mina elever, det var ju då att jag satt och pluggade och så hade vi hela människokroppen i biologin i årskurs 9 där. Mm. Och så kom det till centrala nervsystemet. Består av två saker Tom, två saker. Och sen fortsatte jag och sen så kommer jag då till ögat, består också två saker. Hornhinnan och linsen. Och sen så kom första frågan på provet. Vad består centrala nervsystemet av? Och jag svarade hornhinnan och linsen. Tog fel två saker. Och jag fick inga poäng. Men det är jag bergsäker på än idag. Vad är effektiv inlärning? Mm. Det var alltså bättre sätt att lära sig. Det finns ju inte.
Nej.
Och det är en ganska rolig minne på så sätt.
Är det något mer du tycker att jag borde ha frågat dig om?
Jag tror du har fått med. Jag har fått med väldigt mycket. Det var väldigt trevligt och roligt att sitta här dessutom.
Mm, jätteroligt. Så ska vi
där.
Runda av. Då vill jag säga tusen tack för att du ville komma. Mm. Jättekul att få prata med dig.
Det var jättekul att vara här. Vill du så kan jag ju läsa en dikt på slutet.
Ja, men gör det. Mm. Så får den vara slut.
Tidig promenad. Det här skrev jag när vi var på en kursgård. Och jag inte kunde sova och gick ut tidigt på morgon. Mm. Jag gick ut tidigt, ensam på nya stigar. Kylslagna vindar, regnfrisk luft. Såg helheten utan att förstå. Kände tillförsikt utan att undra. Inser att det är just så här jag vill möta den nya dagen. I all enkelhet, i det som är. Inte det som kunde vara.
Tack Tom.
Tack själv.
Tack för att du har lyssnat på dagens avsnitt. Om du vill få reda på när nästa nummer utav Livet och läsningen kommer, följ Livet och läsningen på Instagram. Tack för idag. Hörs och syns. Hej då.